och varmt välkomna till Kureras podd Så mår jag bra. Jag heter Anna Flodberg och i den här podden intervjuar jag intressanta personer som lever och andas hälsa. Med mig här idag har jag Diamantis Kokovinos. Han har sin bakgrund som läkare i kinesisk medicin med en fördjupning i funktionell medicin. Och han har hjälpt tusentals patienter med allt från fysisk smärta till psykisk ohälsa. Diamantis har tidigare gett ut boken Nyckeln till hälsa och är nu aktuell med boken Hormonell harmoni. I den tar han upp hormonella besvär som PMS, mensvärk och klimakteriebesvär och vad man själv kan göra för att uppnå ett liv i balans. Han driver också sin egen praktik i Stockholm och är en av Sveriges mest eftersökta experter inom kinesisk medicin och holistisk hälsa. Varmt välkommen, Diamantis.
Tack så hemskt mycket, Anna. Och tack för den fina introduktionen.
Ja, det stämde allt.
Ja, jag brukar vara lite ödmjuk och inte dela med mig så pass mycket. Men ja. det är fint att se uppskattningen. Mm. På vad man kan göra och vilka metoder som finns där ute.
Ja, jättekul. Vilket vackert namn du har, Diamantis.
Tack.
Är det taget eller har du fått det från...
Ja, det är grekiskt namn, så min pappa är från Grekland.
Ah.
Så då fick jag ärva då min farfars namn.
Okej, ja. Jättefint verkligen. Tack. Men du går ju också under namnet Dr. Diamantis.
Ja, precis. Ja. Och det... Doktor, det har blivit på det viset för jag började använda mig av då den internationella titeln baserat på den utbildningen jag hade i Kina. Och eftersom inte det fanns någon titel för mig här i Sverige så hängde den kvar för att vi har även planer på att flytta utomlands.
Ah, okej. Okay. Ja. Ah, vad intressant. Det kanske vi kommer in på lite senare.
Ja, kanske.
Ja. Jag måste ju börja fråga då, hur mår du idag?
Jag mår väldigt bra. Jag mår mycket bättre än vad jag gjort på väldigt länge.
Härligt.
Ja, så även på det fysiska och emotionella planet så mår jag faktiskt jättebra.
Vad får dig att må bra?
Jättefin fråga faktiskt. Och jag skulle spontant kunna säga möjligheten till att kunna göra det som känns att jag är menad att göra. Så... Jag ska bara kavla ut det lite och förklara. Så jag var sängliggande för ungefär 3,5 år sedan. Jag var sängliggande i ett halvår.
Wow.
Jag hade varit hos 15 olika läkare och ingen visste vad som var fel på mig. Så jag mådde riktigt illa. Och det var från att jag var en elitidrottsman, för jag spelade basket på elitnivå, till att inte kunna fungera i stort sett. Och inte veta vad det var och kommer det här vända någonsin. Till att komma till en plats där man idag är fullt fungerande och kan träna. Då har man en otroligt stor tacksamhet. Att man vaknar upp och bara tacksam att jag kan fungera ännu en dag.
Det förstår jag verkligen. Vad var det som du hade drabbats av?
Så till slut så åkte vi till Polen, där min mamma är ifrån. För jag misstänkte då borrelia, en kronisk infektion. Och då blev jag då diagnostiserad där med... Den internationella titeln, eller diagnosen, är Lyme, chronic Lyme. I Sverige tyvärr så finns inte den diagnosen. Men där identifierades den och då började jag min behandling. Sakta sakta då blev jag bättre.
Det är ju intressant att just många söker sig utomlands när de misstänker borrelia.
Ja.
Varför kan man inte få reda på det? Här? Varför är det så?
Man kan, det är inte att man inte kan. Först och främst, jag tror det är viktigt att säga eller att nämna att det är otroligt svår sjukdom att identifiera överlag. Och det finns inte några 100-procentiga tester. Det är en del av det. Så i Sverige kan man identifiera akut borrelia. Och då är det viktigt att man tar den 14 dagars kovepininkuren som rekommenderas. Internationell litteratur sedan säger att när man gått över de här 14 dagarna och längre fram så har inte antibiotika någon bra verkan. Jag tror att anledningen till att man inte fullföljer och kollar för att man vet inte vad man ska göra av de här patienterna. Eftersom ifall antibiotika inte då, om man inte kan använda den, då har man inte så många fler verktyg att använda sig av. Ja. Så jag tror därför är det en stor andel av människor som kommer till mig och till många andra. Och enligt en läkare och forskare från USA som jobbar väldigt mycket med borrelia-patienter så är det 9 av 10 av patienter som kommer till honom med diagnosen utmattning har egentligen borrelia.
Intressant, att för det kan ju inte vara så lätt att förstå.
Nej, exakt.
Själv, att då tänker man kanske att man är utmattad. Och,
ja. Men jag tror också att vi kan prata om det här hur länge som helst. För att jag är glad att du ställde den frågan, för det är ett sånt viktigt område. Det är så många som lider just av borrelia. Och när vi säger egentligen borrelia, vi menar inte bara borrelia-bakterien. Det är också alla koinfektioner som kommer då med fästingbettet. Ett bett som man ibland kan ha haft sedan barnsben. Och på grund av att man går igenom livet och kanske väldigt utmanande livskriser, då helt plötsligt så får den här latenta sjukdomen möjligheten att blomma upp till ytan. Så som liknande en herpesinfektion som kommer och går.
Mm. Och då kan det ju vara otroligt svårt att veta vad det här stammar från.
Precis, och speciellt när de andra de mikroorganismerna och patogenerna är virus, parasiter, ibland mögel. Så man behöver komma till någon som har en väldigt bred och djup förståelse kring det här.
Hur upptäckte, eller varför misstänkte du borrelia?
Det var uteslutningsmetoden mer eller mindre. Och eftersom jag hade fått ett fästingbett när jag var ungefär 21-22. Röd ring, gick till läkaren, men jag hade inga symptom förutom röda bettet. Och just den åldern, den stunden var jag lite naiv och tänkte att jag är stark och frisk. Jag ska inte behöva ta en antibiotikakur i 14 dagar i onödan. Så jag tog inte den faktiskt. Vilket jag verkligen ångrar idag. Men samtidigt har den här resan lärt mig ofantligt mycket om mig själv. Och om hur jag kan hjälpa andra.
Mm. Ja, det känns som att man skulle vilja prata om det här hur länge som helst. Ja. Men det kanske blir ett i nästa podd.
Absolut.
Men du är ju före detta elitbasketspelare.
Ja, det stämmer.
Och mitt i karriären hoppade du av och började studera naprapati.
Ja.
Hur kom det sig? Det är ju ett stort steg.
Det är ett stort steg och nu i efterhand måste jag säga att det krävs lite mod att kunna ta ett sånt steg. Och jag är tacksam att det modet fanns i mig. Vad jag visste var att jag inte levde och talade min sanning. För det var någonting, det kändes inte som att man var riktigt i balans med det jag gjorde och det jag kände och det jag sa. Och på så sätt så upplevde jag inte heller att det gav mig den förväntade glädjen som jag trodde man skulle få genom att spela i Europaligan eller spela SM-slutspel i Sverige och så vidare.
Hur gammal var du när du slutade spela?
Jag var 24.
Ja, då är man ju verkligen i sitt liksom,
ja, esse. Precis, ja. Till och med lite innan. Men jag kände väldigt stark törst för att studera. Mm. Och då blev det precis som du sa, naprapati.
Mm. Och varför just det?
Det föll mig ganska naturligt eftersom som elitidrottsman man har hållit på med träna sin kropp hela livet. Jag hade haft några skador. Men sen så letade jag också efter någonting som jag skulle kunna identifiera mig själv med. För däremellan, när jag visste att jag skulle sluta, då kände jag också att jag höll på att få en identitetskris. För jag visste vad som förväntade mig om just det här att jag inte längre skulle kunna kalla mig för Diamantis basketspelaren. Och då kom jag ihåg hur jag satt för mig själv i köket och sa Diamantis, naprapaten, Diamantis, kiropraktorn, Diamantis, sjuksköterska. Ja, det var så faktiskt. Jag lekte med orden just för att se vad jag gjorde då. Vad skulle mitt ego vara tillräckligt nöjd med? Vilken identitet?
Spännande.
Ja, så det fanns två. Ett var det intresset, men sen var det också den delen, identifieringen.
Mm. Och man kan ju inte heller spela liksom på elitnivå hur länge som helst, så att jag kan tänka mig att man ändå har de tankarna lite i bakhuvudet alltid. Men för dig kom det ganska tidigt då att du hade den här längtan efter att studera.
Precis.
Jag har läst någonstans också att ditt intresse för kinesisk medicin, att det började redan i 14-årsåldern för dig. Stämmer det?
Ja. Jag led av olika typer av allergier som vi gick till läkaren för, och vi gjorde alla olika utredningar och det hittades inget. Så min mamma tog mig till då en läkare i kinesisk medicin, doktor Nie, som håller till i Stora Essinge. Och då gick jag till henne 15 behandlingar. Och det försvann.
Wow.
Ja, så det såddes ett frö där faktiskt. Mm. För att när jag redan var i mitten av min naprapatutbildning, då kände jag att jag även ville kunna hjälpa människor invertes.
Mm. Det fanns ett kall där redan.
Det fanns det, exakt. Jag ville följa patienten hela vägen. Och kunna förstå helheten, inte bara det muskelskeletala.
Mm. Ja, jätteintressant. Och du, hoppade du av den utbildningen sen, eller fullföljde du och blev naprapat?
Ja, precis. Så jag fullföljde och blev färdig. Jag blev examinerad naprapat. Han jobbade lite under den sommaren i Norge. Och därefter så packade vi ihop alltihopa, jag och min fru, och flög över till kanske 5 av mina bästa år. Väldigt utmanande, men otroligt lärorikt.
Till Kina.
Till Kina, exakt.
Ja, och pluggade till läkare inom kinesisk medicin.
Precis, med 2 inriktningar. Och den första var örter och den andra var då akupunktur.
Mm. Det måste ju varit otroligt omvälvande att åka till ändå så speciellt, alltså en helt annan kultur.
Definitivt. Ja, för att jag hade ju precis studerat klart och jag kände ju, jag kunde då anatomin ganska så bra, men takten i utbildningen där var helt annorlunda. Det var så hög takt och vi lärde oss kinesiska samtidigt, så det var verkligen så att vi var tvungna att hänga på helt enkelt.
Och det var det på kinesiska?
Det var på engelska.
Ja.
Men sen vårt sista år där vi hade också klinisk praktik på sjukhuset, så kommunicerade vi på kinesiska.
Wow. Ja, ja, det är inte ett lätt språk, varken att prata eller skriva.
Nej, exakt.
Men under de här åren då, hur förändrades du som människa? Det måste
först och främst, det skönaste av allt, det var nog att komma även ifrån Sverige. Elitidrotten i sig är väldigt dysfunktionell. Kommer man då från en dysfunktionell uppväxt och stöps in i mentaliteten av att aldrig vara tillräcklig och behöva prestera, så kommer det till slut nästan, du kommer kväva dig själv i det. Så det var otroligt skönt. För att här var det nästan första gången hade jag valt vad jag ville göra för mig själv. Och det fanns ingen som kunde tala om för mig vad jag skulle göra, när jag skulle göra. Så det var en otroligt skön känsla.
Ja, det var ditt beslut.
Det var mitt beslut. Och jag tror rent av alla individer behöver den här friheten att kunna välja själva hur de vill ha det och vad de vill göra. Det är en väldigt stor och viktig faktor till att vara i balans och i harmoni. Annars så har man sett då, litteratur tyder på att har man mindre valmöjligheter och är man väldigt begränsad till egen bestämmelse över sin tid, så blir man väldigt lätt stressad.
Jag måste komma tillbaka till det du sa om en dysfunktionell uppväxt.
Mm.
Kan du berätta lite om det, hur det var? Hur det såg ut.
När man börjar då som barn och och spelar vilken idrott som helst, så det är väldigt lätt att man gör det av genuint intresse och att det är kul för man gör det med kompisar. Och att det är något, det finns en form av gemenskap där också. Föräldrarna hänger på. Men sen det finns, och jag tror att många kan identifiera det själva också, att det finns en tidpunkt där det här spontana, roliga blir helt plötsligt allvarligt och prestationsinriktad. Det ofta, jag kommer i alla fall ihåg den matchen helt plötsligt som vi spelade det bästa, för vi var väldigt duktiga. Att det vände över till att okej, nu spelar det ingen roll att ni gjorde ert bästa och att ni hade kul. Ni vann inte.
Mm. Ja.
Och där blir det sätter sig som en mental flisa.
Kände du en besvikelse från dina föräldrar då och de runt omkring, att du kände att de var besvikna?
Man känner det, eftersom barn är väldigt intuitiva i sin natur. Och man känner av föräldrarnas kroppsspråk, tonläge, beteende. Man förstår, man behöver inte ens höra självaste orden, men man kan känna av energin, om vi säger så. Och då helt plötsligt, och så fortsätter det här beteendet, då man stöps in till just det här beteendet.
Precis. Ja. För det är jätteintressant tycker jag. Jag har också läst det, att du har sagt det någon gång, det här med, ja, men om man har en dysfunktionell uppväxt så kan det sitta kvar liksom hela livet. Precis. Om man inte gör någonting åt det.
Ja.
Och att man kanske inte förstår varför
ja.
Man beter sig eller mår som man gör.
Exakt. Och sanningen är, Anna, att vi alla växer upp i någon form av dysfunktionell uppväxt. Och där finns det ett stort spektrum. Det kan vara väldigt subtil dysfunktionell, eller så kan det finnas trauman, väldigt hemska trauman. Och någonstans däremellan är vi. För det är inga föräldrar som verkligen har den rätta formen i hur de ska uppfostra barnet. Så, och därav finns det engelska ordspråket som säger just don't screw up the kids too much. Så vi kommer påverka dem negativt tyvärr, oavsett våra bästa intentioner. Det kan vara så att min dotter ropar efter mig, men jag kanske kommer några sekunder för sent. Och hennes tolkning på den situationen kommer då sätta sig som en mental flisa. Som hon sen kommer behöva bearbeta när hon blir äldre. Och det här då, för vad vi egentligen pratar om, det är det mänskliga lidandet. Och det är egentligen en del utav mänskliga upplevelsen. Och det går tillbaka, hela vägen tillbaka till Buddha och hans fyra ädla sanningar. Som den första är just att leva innebär att lida. Och det här lidandet, då, det är det psykologiska lidandet vi pratar om. Som bottnar i att jag tror att jag inte är tillräcklig. Att mamma eller pappa kom inte, lyssnade inte på mig eller kritiserade mig på grund av mig. Så skillnaden är att det hände inte till mig och mot mig. Men jag trodde att det hände på grund av mig. Och därav kommer också skammen, skulden, rädslan, misslyckas och så vidare.
Ja, det är ju intressant, för att jag är ju själv mamma till två barn. Och man vill ju göra det allra, allra bästa för att de ska få bra självkänsla, bra självförtroende. Och inte sen må dåligt över saker som man har gjort, som inte man har gjort medvetet.
Exakt.
Så det är inte en... Ja, har du barn?
Jag har en dotter på 3,5.
Ja. Du tänker kanske mycket på det också. Hur liksom du vill vara som pappa.
Det är jätteviktigt just att vara närvarande. Oavsett, det är en utmaning för alla som arbetar, entreprenörer, just att lära sig koppla från. När du är hemma, när du är med ditt barn, var fullständigt närvarande. Du kan inte ha telefonen i handen. Så länge du har telefonen i handen betyder det, ja, du är viktig, men min telefon just nu är viktigare än vad du är.
Exakt, ja.
Så bort med telefonerna, verkligen gå ner i ögonhöjd, lyssna, fråga, prata, spendera tid tillsammans. Ät åtminstone en måltid tillsammans under dagen. Det är jätteviktigt för anknytningen. För den villkorslösa kärleken vi ger till våra barn är det också ett medgivande till dem när de blir större, att älska sig själva villkorslöst.
Ja, gud så viktigt. Mm. Ja, verkligen. Jag tänkte bara komma tillbaka lite till Kina.
Ja, absolut.
Och din tid där. Och jag frågade innan, liksom, hur förändrade det dig den tiden? Personlig utveckling på alla plan.
Det var en fantastisk resa. Vi kom fram bara med 4 stycken väskor och en liten lapp på adressen där vi skulle bo. Och jag kommer ihåg den första lektionen i, som var Basic Theory of Chinese Medicine. Då pratade jag om daoistisk filosofi. Mm. Och just den stunden kommer jag nog aldrig glömma. För att det var nästan så att för första gången i mitt liv så kände jag att jag var på rätt ställe vid rätt tidpunkt.
Wow.
Ja.
Vad står den för? Kan man säga det enkelt?
Ja, daoistisk filosofi har ju sin grund i yin och yang, bland annat yin och yang-symbolen. Där man pratar väldigt mycket om just den här balansen av de två olika polerna. Men också det som är bortom det. Alla känner till symbolen av yin och yang. Som är de här två motsatta polerna. Manliga, kvinnliga, feminina, maskulina, kallt, varmt, upp, ner och så vidare. Men det finns ju, de är omslutna av en cirkel. Och den cirkeln då symboliserar något som kallas för Dao. Och Dao försöker vissa översätta som vägen eller Gud. Men i en av de viktigaste böckerna inom daoismen som heter Dao De Jing så börjar det faktiskt med, den är 81 verser. Och den första versen så står det att det som vi försöker beskriva som Dao är inte Dao. Det är så mycket, det är bortom vår förmåga och kapacitet att förstå spådets helhet. Man kan få vissa glimtar i vissa omständigheter. Oftast då när vi inte är här. Vilket menar att kommer man i en väldigt djup meditativ tillstånd. Då kan man uppleva den här samhörigheten av allt.
Har du upplevt det?
Ja.
Ja,
det är en jättevacker känsla. Det är en upplevelse som det är lätt att man jagar. Men vid senare skede inser man att det är någonting som finns ständigt omkring oss. Det är som det underliggande substratet där allt det manifesta kommer ifrån. Så en form av energifält, en rörelse. För yin och yang-symbolen, om vi lägger den på sidan så ser vi nästan som att det är en våg. Och om vi ska fortsätta den vågen, då blir det en massa vågar. Och vad det symboliserar, det är den här binära nollor och ettor. Att det finns och finns inte höger, vänster, upp och ner. Och det här är egentligen, det är nästan the fabric of life. Även det kan vi hålla en hel podd för sig.
Ja, precis. Ja, men det låter väldigt intressant. Ja. Och
Man lär sig också från just daoismen, det är just att den här helheten som kinesisk medicin står på, den här holistiska synen som integrerar det känslomässiga, det emotionella, det mentala med just det fysiska också.
Ja, det är jätteintressant. Jag tänker på alltså, skillnaden mellan kinesisk medicin och den västerländska medicinen.
Just det.
Det är ju stor skillnad. Tycker du att båda behövs eller tycker du att vi alla borde bara hålla oss till kinesisk medicin?
Jag tycker att alla medicinska modeller har sin plats i hälsa.
Mm.
Och det är för att det finns flera medicinska modeller. Det som vi känner till som västerländsk medicin kallas för allopatisk medicin. Och det är en medicinsk modell bland många. Kinesisk medicin är en modell. Ayurveda är en modell. Homeopati är en modell. Och så vidare. Och alla har sin plats i det här. Skillnaden är att kinesisk medicin har x antal tusen år på nacken. Så man har en otroligt djupgående både teoretisk insikt om kroppen, arv och miljö, men också behandlingsmetoder.
Tycker du, vad finns det för brister i den västerländska, tycker du?
Jag tror att vi mer ska fokusera på styrkorna istället.
Ja, absolut.
Ja, och styrkorna är att vi kan på väldigt högteknologiska sätt identifiera på en väldigt djup nivå i detalj vad det är kanske som är felet. Om det är en infektion, om det är en autoimmun sjukdom, en inflammation, vart den är någonstans. Vi kan titta in i kroppen genom ultraljud eller olika typer av röntgen och se. Och därav har vi också fantastiska möjligheter till behandling. Så det är jättebra när det kommer till akuta. När det kommer till kinesisk medicin är den väldigt bra när det kommer till kroniska. Man brukar generalisera så. Sanningen är att kinesisk medicin är väldigt bra också på akuta infektioner också. Och det är på grund av, om vi bara backar bandet ett par hundra eller tusen år, så i Kina så ser man att det var en massa olika typer av kungadömen som var i ständig konflikt med varandra. Och det gjorde att under då krig så blev väldigt många skadade och väldigt många blev sjuka och fick infekterade sår. Så läkare på den tiden fick möjligheten till att prova sig fram i vilken kombination av örter passar för de här olika typerna av infektionerna eller inflammationer. Och på så sätt så finns det recept som är hundratals år gamla som används än idag.
Ja, det är ju
ja, ett exempel är en ört som heter artemisinin som används mot malaria. Och det fick en kinesisk läkare från Kina då fick Nobelpriset för i medicin. Jag tror att det var 2015 eller 16.
Oj, ja.
Ja, så kul. Vi ser, tack vare det så har de miljontals människor räddats. För att just artemisinin har blivit då ett läkemedel som används väldigt flitigt.
Nej, men jag håller med dig liksom att det behövs nog en mix av alla olika typer av modeller liksom för vård.
Precis.
När du kom tillbaka sen till Stockholm 2017 var det va? Ja. Hade du jobbat någonting då i Kina också som, hade du praktiserat där som läkare? Eller var det att studien var klar?
Ja, det var den kliniska praktiken vi hade. Det fick vi möjligheten att praktisera också. Sen kom tillbaka 2017 och då började jag jobba hos Dr. Nie. Och på en mottagning som heter Tongren Tang, som också har ett örtapotek. Så jag var nästan halvtid och halvtid. Och hos Dr. Nie var det sån fantastisk känsla. Jag minns just den dagen då jag kom dit för första gång och jag jobbade där. Och i slutet när alla hade gått och jag klädde på mig i kapprummet så såg jag hela den här, hur den här cirkeln hade fått sitt slut då, att jag började som patient, 14 år gammal, gick till henne i stort sett i olika omgångar fram tills jag var 24, flyttade till Kina, studerade, kom tillbaka och jobbade där. Och förstod nu vad hon hade gjort med mig och med alla andra patienter då under alla de här åren.
Ja, vilken aha-upplevelse.
Ja, det var fantastiskt, det var en jättefin resa.
Ja. Ja, ja, verkligen. Cirkeln var verkligen sluten där.
Ja.
Och där stannade du ett tag?
Jag var där ungefär ett halvår.
Mm. Ja. Vad hände sen då?
Sen ungefär, det är ungefär då som jag insjuknade.
Mm.
Ja, jag blev så pass dålig att jag kunde inte ta mig upp ur sängen.
Oj.
Ja, det var en jättetuff period. Och den perioden så var också min fru var gravid med vår dotter. Vi bodde hemma hos min mamma i ett rum som vi brukar kalla för källare. Det hade ett litet fönster hade den.
Oj.
Ja. Men det var jätteutmanande. För att jag kände till och med den här kalla rysningen längs ryggraden. Jag vet inte ens om jag kommer klara det här.
Oj. Och då kände du ändå att alltså, du hade så mycket kunskap men kunde inte riktigt förstå vad det här handlar om.
Precis. För att, och där var det jag var tvungen då att integrera den funktionsmedicinska delen också. För att så fort jag började ta vissa kinesiska örter, då var det mina levervärden som blev förhöjda. Så det var nästan som att det blev en inflammation i min lever. Och läkarna trodde att jag var alkoholist eller drack mycket alkohol. Och så nej, jag gör inte det. Men det var inte bara för att de örterna i sig var inte som orsakade det. Det var att min lever inte kunde detoxa sig och fungera så som den var menat. Så i den funktionsmedicinska världen så upptäckte jag att jag hade något som kallas för polyluria. Som är, det är ingen diagnos. Man kan säga att det är en form av genetisk svaghet. Som gjorde att jag behövde i mycket högre grad vissa näringsämnen. För att min lever ska kunna fungera så som den skulle. Så till exempel B6 är en av de vitaminerna som är väldigt viktig för levern. Av många olika anledningar.
Men vad är skillnaden på funktionell medicin och kinesisk medicin?
Funktionell medicin, vi kan säga att den är... Så det, oftast är det västerländska läkare. Då det är en förgrening som jobbar mer holistiskt. Och de brukar infinna sig då i egna privata kliniker. Än vad man gör då på vårdcentraler eller sjukhus. Och där kollar man då på de olika funktionerna i kroppen. Hur är det med tarmfloran, hur är det med tarmen? Hur är det med hormonerna? Om man försöker se det från ett högre perspektiv. Och se, okej, okay, om vi ser hormonerna som en produkt. Och att hormonproducerande körtlarna i fabriken. Varför kan inte fabriken producera dem så som det är menat? Varför behöver de för förutsättningar? Så man börjar gå djupare och se vilka störningar finns det. Finns det några brister på näringsämnen? Finns det någon kronisk infektion? Har du någon parasit som besvärar då kroppen?
Så där fick du hjälp?
Jag fick hjälp, precis.
Funktionell medicin.
Mm. Ja.
Och då ville du fördjupa dig i det?
Självklart. Det. Ja, det blev så att jag hela tiden sökte efter frågan varför. Varför mår jag som jag gör? Och jag var helt övertygad om att det måste finnas ett varför. Och jag kunde inte nöja mig när jag gick till en läkare och sa, men vi vet inte. Nej, det betyder att du inte vet. Och du säger, tack för din tid, går jag vidare. Och det är någonting jag faktiskt uppmuntrar allihopa. Stanna inte till, man vet inte. Jo, det finns alltid en anledning.
Mm. Det känns som att allt fler tar sin hälsa i egna händer.
Yeah.
Att man inte nöjer sig med att ett besök på vårdcentralen. Man tar det vidare. Precis. Idag kan man ju också, ja, men man kan googla mycket och man kan hitta mycket alternativa behandlingar. Och man sållar liksom terrängen där och testar, ja, tills man hittar rätt.
Ja. Och jag tror att det är många som kommer till mig och är frustrerade på vården. Och jag säger till dem, snälla, var inte frustrerad. De bästa av alla världar, det skulle vara så om, ifall vi kunde, och det är vad jag förespråkar och pratar om, en integrerad modell. Där om vi har patienter då i centrum och vi jobbar kring patienten med de olika medicinska modellerna och ser vad behövs göras, vilken typ av medicinsk modell behöver undersöka, behöver behandla. Och vad finns det för hierarki eller tillvägagångssätt i den här behandlingsplanen? Så för mig är det inte alls intressant att nu är det kinesisk medicin. Nej, det är inte intressant. Det intressanta är att patienten blir bättre och kommer till insikt. Dels varför den har mått som den mått. Men också vad kan den göra för att ta sin hälsa i sina egna händer. Och där kommer vi tillbaka till då anknytning, dysfunktionell uppväxt, ett beteendemönster som inte tjänar ens hälsa, ett nervsystem som är konstant fight or flight. Tyvärr så ser jag väldigt många med för stor fokus på tarmfloran. Låt mig då förtydliga också och nyansera det här. Jättebra med fokus med tarmfloran genom rätt förutsättningar. Men den är endast sekundär också till vårt beteende och nervsystemet. Så det är avgörande. Det räcker med att du får ordentligt stresspåslag. Och då är det jättemånga goda bakterier som bara dör. Så du kan ta alla kosttillskott i världen, men har du fortfarande ett beteendemönster i konstant fight or flight på grund av en inre konflikt och känslor som inte du har bearbetat och förstått dig in på vad de egentligen betyder, så är det nästan som att den behandlingen kan inte tas emot så som den egentligen behöver.
Då hjälper inte det, eller? Precis, nej.
Inte till den mån som den egentligen kan göra.
Mm. Jag tänker också på det så många som har psykisk ohälsa idag. Mycket på grund av stress.
Mm.
Jag tänker de som kommer till dig, och de berättar att de är deprimerade och mår dåligt. Vad är det första du gör?
Jag skulle säga så här, alla har just den här gemensamma nämnaren av stress. Så det är ju främst kroniska patienter, om jag skulle säga nästan endast kroniska patienter, där de inte kan få någon hjälp någon annanstans. De hamnar på mitt bord. Och dels är det från sjukvården och dels från andra kliniker. Och jag har förstått det, att det har blivit en naturlig process, att det har blivit på det sättet. Den gemensamma nämnaren jag ser, det är ju då stress. Stress orsakar inflammation. Stress förhindrar då oss att bryta ner maten på rätt sätt, att ta upp näringen på rätt sätt. Det förhindrar nervsystemet att fungera som det är gjort att göra. Immunsystemet, hormonella systemet och så vidare. Så det är otroligt viktigt att förstå sig på vad är stress. För när jag ställer den här frågan, det är ingen som vet.
Nej. Och positiv stress finns ju också.
Ja, men när vi säger stress, så menar vi den psykologiska, destruktiva, kroniska stressen. Det är den vi syftar till. Och det är den patienten är syftar till när de säger att de är stressade. Så vi bryter ner det. Vad är det för något? Är det någonting där ute eller någonting här inne hos oss? Och då förstår man ganska snabbt att det är en konflikt inom mig.
Och ibland kan det vara svårt att kanske veta att man är stressad. Man har en inre stress som man inte riktigt kan liksom ta på, och då vet man liksom inte, varför mår jag så här dåligt? Jag är ju inte stressad.
Vi är så pass avstängda och separerade från vår intuition och möjligheten till att känna inåt, att vi inte ens vet om det. Och jag har ingenting emot aura rings och pulsklockor och blodsockermätare, men fler och fler börjar förlita sig på teknologi som ska säga hur jag mår.
Exakt.
Ja, när riktningen jag försöker peka mot är att blicka inåt, känna inåt, att komma mer i kontakt med dig själv, med kroppen, med dina känslor. För jag tror att det är den vägen. Och vi kan sammanfattningsvis så kan vi säga då, bättre kontakt med den feminina energin, för att vi har tvingats in till ett maskulint beteende som inte tjänar vår hälsa. I det här psykologiska blivandet att jag måste bli någon eller något. Annars så befarar jag att jag inte kommer vara någon. Mm.
Ja, det är otroligt intressant. Och jag är lite intresserad också av vem som är din typiska patient. Alltså vad är det de söker för oftast hos dig?
Alla olika typer av... Jag kan säga så här, jag kan beskriva vilka som kom då igår och idag. Först var det en infertilitet. Jag tror återkommande missfall. Nummer två, näthinna avlossning.
Uh-huh.
Nummer tre, sömlöshet och hjärtklappningar. Och sen generellt, IBS-patienter, menstruationsbesvär, alla olika typer, klimakteriebesvär.
Är det alla åldrar? Eller är det
det är alla åldrar.
Mm. Det var också många kvinnor som kom till det, var unga
95% tjejer. Av alla kvinnor. Jag tror det är just för att kvinnan dels, hon får tidigare och snabbare besvär när man är i den maskulina energin och i stress än vad män. Män har någon typ av högre tolerans till det. Men kvinnor som har, jag ska säga inte lurats in för det är inte medvetet, men det har blivit så att man har hamnat i ett maskulint beteende. är att de ska ha hög utbildning och prestera och hemmet och jobbet och mannen och hunden och så vidare. Det blir ganska mycket på axlarna.
Jag tänker också på att många söker sig till dig som har men hormonella besvär, PMS,
precis.
Klimakteriet,
precis.
Mensvärk. Och man kanske inte får den hjälpen någon annanstans. Man hittar inte.
Det finns inte. Det finns inte. Och återigen, var inte frustrerade på vården. De har vissa verktyg som är viktiga för vissa. Låt oss säga att någon kommer in med endometrios och de har väldigt otroligt rikliga blödningar. Ja, med p-piller kan vara då ett verktyg till att börja med. Men sen kan det också vara intressant varför. Och där kommer jag in och jag är redo att vända på varenda sten och ta reda på varför. Och när man då identifierar varför, det spelar ingen roll om det är då cystor i äggstockarna, om det är endometrios, om det är oregelbunden, utebliven, smärtsam. Man kan skapa förutsättningarna. För det är inte jag som kommer bota. Det skulle vara nästan arrogant att säga att jag. Men vi skapar förutsättningarna för att kroppen ska läka sig själv.
Mm, precis.
Och där behöver jag, det är så otroligt viktigt att involvera då patienten. För att de vill. De frågar, vad kan jag göra? Jo, uteslut de här sakerna. Lägg till de här, gör en morgonrutin, träning, mentala kosten och så vidare.
Och det är ingen quick fix. Utan
nej,
det
finns ingen quick fix.
Och man får verkligen liksom göra det själv. Ja.
Precis.
Är det därför du har ju tagit upp detta i din nya bok, Hormonell harmoni. Det handlar ju väldigt mycket om kvinnliga besvär.
Precis.
Och hur man kan faktiskt ta hand om det själv eller göra mycket själv.
Mm.
Fick du den idén efter alla dessa personer, kvinnor du möter?
Sanningen är den, Anna, att jag är glad att de kommer till mig. Men samtidigt så vill jag inte ha dem där.
Nej.
En PMS eller menstruationssmärta, det är ingen utmaning för kinesisk medicin. Och jag kände nästan att en skyldighet att dela med mig av min kunskap och insikter. Och sammanfläta, inte bara det fysiologiska, men också med det energiska, kinesisk-medicinska, med ett beteende och även det esoteriska. Och se det här utifrån flera olika plan, hur beteendet och nervsystemet och endokrina och hormonella systemet, hur allting samverkar. Och att symptomet bara blir, just för att kvinnan har möjlighet att kunna ge liv. Och hennes 28 dagars cykel, så är det också någonting som är så fint kalibrerat att man lätt kan då spåra ut, det kan gå snett och att kroppen då säger ifrån. Att man inte ser det heller som någonting som händer mot mig, men att det är signaler och ett språk som kroppen försöker prata med dig med för att du ska inse att du kanske inte lever och talar din sanning.
Ja, det känns som en otroligt viktig bok. Och som kommer kunna hjälpa jättemånga. Och det känns som att det finns inte någon annan bok riktigt i det ämnet.
Ja, det intressanta är just att vi blev fördröjda med boken ungefär en månad. För att jag hade inte insett vilken omfattande material jag försökte sammanfläta. Och det var en stor utmaning. Men just med menstruationsbesvär och PMS. Jag var så pass less på att höra att det inte fanns någonting att göra, att jag och min kollega Patricia, som har doktorerat i kinesisk medicin från USA, gjorde en studie på 16, där vi följde 16 unga tjejer med menstruationssmärta, PMS, under 3 månader. Där vi integrerade då kinesiska örter, kosttillskott och livsstilsförändringar. Och så fick de logga sina symptom. Och där såg vi tydligt då hur de förbättrade månad för månad. Och allt det då skrivet och presenterat i boken.
Ja, det är otroligt. Ja. Jag tänker på just kosttillskott kan vara så laddat. Det här att vissa då hävdar, nej men det behöver man inte. Vi får i oss allt av maten. Hur tänker du kring det?
De får tycka som de vill.
Ja, men vad är din inställning till att man behöver
litteraturen och min erfarenhet tyder på någonting helt annat. Att vissa personer behöver. För att maten är också så begränsad i den näringen. Att vi behöver äta bra mycket mer näringsrikt för att få i oss den lilla näringen de har. Så i alla bästa av alla världar är att vi inte skulle behöva. Men det är inte så att vi tycker det är kul, men det är ett behov som finns.
Mm. Det har jag glömt att fråga. Liksom, hur äter du själv? Eller hur lever du själv? Med både kost och träning och hela den biten.
Jag får den frågan ganska ofta.
Ja.
Och det är så lätt att man vill imitera. Mm. Okej, okay, det är man inte säger, jag ska också göra så där. Och det är väl, jag ska svara på frågan, men jag brukar undvika det. Just för att det blir så lätt att man imiterar bara någon annan. Att okej, okay, Diamantis gör så, då ska jag också göra så. Eller han äter si, eller han äter så, och så vidare. Och det är egentligen för att man tycker också om att kategorisera och lägga personer i olika fack. Det var en period under min sjukdom som jag behövde äta otroliga mängder lammkött. Just för att kunna klara av dagen. Och det var ibland var det så nästan att jag var tvungen att äta lammkött och ris 4 gånger per dag. Och det pågick under en längre period. Nu är jag i en period där jag äter i stort sett växtbaserat. Ja, och det funkar väldigt bra. Jag skulle säga vad jag fokuserar på är att det ska vara näringsrikt. Och vad jag också fokuserar på att när jag äter att jag är här och nu.
Det är ju otroligt viktigt.
Ja.
Ofta äter man ju, man sitter och pratar med någon kollega och man slänger i sig maten.
Ja.
Har inte ens smakat hur den
exakt,
smakar. Liksom.
Exakt. För det är inte bara vad vi äter, det är också hur vi äter, när vi äter. I vilket sinnesstillstånd är vi när vi äter. För att den fysiska kosten har också fått lite överfokus. Jag försöker prata väldigt mycket om den mentala kosten, den mentala dieten. Vilka tankar konsumerar vi dag ut och dag in? Jag tycker att den delen behöver vara lite mer fokus.
Vad gör du för att vårda själen?
Bra fråga. Var noga med att leva och tala min sanning. Spendera mycket tid med min fru och min dotter. När jag vet att jag har väldigt mycket att göra. Och vara närvarande.
Och det är inte lätt alltid.
Nej, definitivt inte. Jag förstår, det är utmanande. För det är väldigt lätt att den dysfunktionella uppväxten blir vår dysfunktionella vardag, blir den dysfunktionella hälsan, blir den dysfunktionella samhället vi lever i. Det finns en röd tråd däremellan.
Absolut. Och ibland är det ju så att har man haft en dysfunktionell uppväxt, att det nästan blir en offerkofta man bär runt på, att allting beror på det. När man kanske behöver liksom bearbeta och faktiskt gå till grunden med.
Exakt. Och det är därför jag skrev då min första bok, Nyckeln till din hälsa, just för att du ska ha det som ett verktyg. Det är ingen skön litterär bok du bara matar igenom på ett par dagar. Folk behöver gå tillbaka igen och igen och igen. För varje gång så faller den på lätt, man kommer djupare, man börjar observera den här rösten. Vad är den här rösten inom mig? Om det finns en röst betyder det att det är någon som lyssnar på den rösten. Och då helt plötsligt skapar man en distans då mellan tankarna och betraktaren som observerar tankarna. Och det är egentligen nummer ett. För vad som händer just då är att vi höjer vårt medvetande från ett lägre medvetande till ett högre. Och det är det som är vägen till att befria sig själv från lidandet. Vi måste höja vårt medvetande, höja frekvensen.
Gud, det känns som ett bra avslut på den här podden. Ja, jätteklokt sagt. Vi kommer avsluta nu med 5 snabba frågor som absolut. Vi alltid gör. Så jag kör dem helt enkelt.
Absolut.
Ja. Längdskide eller slalom?
Slalom.
Åker du mycket slalom?
Aldrig åkt.
Nej, du föredrar det ändå.
Jag har aldrig åkt till längdskide heller.
Nej, då var det ju liksom ögget som stucket. Stadspuls eller lantluft?
Lantluft.
Bor du på landet?
Nej.
Nej. Bor du mitt i stan?
Jag bor i Hallonbergen. Vi har lite natur runt omkring.
Kaffe eller te?
Te. Aldrig druckit kaffe.
Aldrig?
Aldrig.
Wow! Ja. Det är ovanligt.
Ja.
Ja, men säkert väldigt sunt. Mm. Löpning eller promenader?
Löpning.
Ja, du springer ofta.
Jag har börjat springa efter 9 år av att inte kunna. Motion, rör på er.
Mm.
Ja.
Du måste ha sprungit mycket under din basketkarriär.
Ja.
Mm. Jag tycker själv att jag har lite problem med höfter och rygg och allt. Men just att springa har jag alltid upplevt vara det som har gett mig mest mentalt. Alltså jag har blivit gladast av att göra.
Fint.
Ja.
Men motion är otroligt avgörande för vår hälsa.
Mm.
Ja.
Bara man ska hitta det som man tycker är kul.
Exakt. Ja, det är bra sagt.
Lustfullt.
Mm.
Då vänder jag mig till er kära lyssnare. Om ni har tips på intressanta personer att intervjua eller har frågor om något vi pratat om i podden, så kan ni mejla till podden@kurera.se. Ni har lyssnat på Kurieras podd Så mår jag bra. Jag heter Anna Flodberg och gäst idag var Diamantis Kokokovinos.
Tack så mycket, Anna.
Tack snälla för att du var med. Och tack. Mix för den här podden gör Micke Wedberg. Tusen tack.
Tusen tack. Tack alla lyssnare.
Ja, tack alla lyssnare. Ha det så bra.